Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkomna kära lyssnare. Det är dags igen för ett nytt veckoprogram med Seniorradio. Jag heter Sven Johansson och jag ska vara er värd i studion 2 timmar framåt. Och i kontrollrummet idag gör sig Gunny Jonsson hemmastad. I dagens program ska vi bland annat hinna med ett besök i Bönans norra utkant kan vi kalla det, Gråbergets skugga. Gråberget är alltså den mäktiga bergmassivet som bland annat innehåller stora försvarsanläggningar, numera dock vilande. Men innan berget fick militär försvarsbetydelse under andra världskriget så växte bebyggelsen med sjöbodar och små stugor fram. Och där bland de här små husen levde bland annat fiskarhustrun Ann Hilda, en huvudperson i boken Hemma vid Gråberget. Författaren heter Per-Olof Olsson och han är vår gäst i Seniorradion här lite senare. Vi ska också träffa Agneta Brolin, Gävlejournalist som nu är chefredaktör för den åldriga, får jag väl kalla den, veckotidningen Kvällsstunden. Det är jättemånga människor i vår generation som kommer ihåg den där tidningen som kommer en gång i veckan. Åke Sahlin tänker gästa oss med en ny krönika. Och Sven-Erik har med sig ett nytt bluesinslag, denna gång med någon anknytning till Norge har jag förstått. Och en nykomponerad panel består idag av Carl Axel Blad, Per Piscator och Kari Littmark. Massor med musik dessutom som Sven-Erik letar fram, till exempel Cornelis i Grimage om morgonen. Håll till godo!
Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Det ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och sjunger skämt. Du kan men vill inte göra en sång om lyckan den sköra. Nu stiger sol och nu faller dag, för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg, som man bör nog undvika. Hon stannar gärna i några dagar, men när du vill hålla henne kvar blir hennes ögon iskalla, och du blir bitter som galla. Så faller daggen för utan ljud, och gräs och blader blir våta. Och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska.
Cornelis Vreeswijk med Grimage om morgonen. Det kan man väl behöva sig på morgonkvisten. Men inga grimager när vi tänker på Ingrid i Stigslund. Hej Ingrid!
Hej Sven!
Visst är den fin den där låten med Cornelis där? Ja, det var länge sedan jag hörde den.
Jättefin är den.
Ja. Hör du tänker mycket på dagens namnsdagar, visst är det så?
Ja, men idag är det bara en namnsdag. Idag är det bara Linus.
Oj.
Ja, det är bara en idag. Och Linus, ja, det namnet ökade enormt i popularitet under 80- och 90-talet. För i 90-talet så var det ett av de stora modenamnen. Och för 40 år sedan så fanns det knappt 2000 som hette Linus i hela befolkningen. Namnet hade också en popularitetstopp runt förra sekelskiftet, men plockades trots detta bort ur almanackan 1901. Men från och med 1993 så är Linus åter placerad på sin gamla dag då Torkel har fått flytta på sig. Linus är ett latinskt namn. Möjligen kan det ha grekiskt ursprung. Och det tros betyda den med linfärgade håret. Om vi tänker imorgon sen, då ska vi gratulera Astrid och Asta. Den 28 november är det Malte som har egen dag. Och den 29 november, då är det Sune som också har egen dag. Och då är det faktiskt någonting som jag tänker fira, och det är katt. Dag.
Och på är det någon speciell katt du tänker på då? Eller?
Ja, jag tänker väl på min nya lilla katt här, Dakiri.
Okej, lyssna hon nu då?
Ja, hon ligger och tittar på mig här. Ja. Och lördagen den 30 november då är Andreas och Anders. Och du vet väl vad man brukar säga om Andersdagen?
Det är någonting med braskar och...
Ja, Anders braskar julens laskar och så tvärtom. Så det ska bli spännande att se vad det blir för någonting i år.
Braska det när det töar då, eller? Nej,
nej, det är väl allt.
Ja, ja, kära någon. Ja, förlåt.
Första december, då är det Oskar och Ossian. Och då ska vi tända första adventsljuset. Och andra december, Beata och Beatrice. Men som sagt, var 26 november, då är det Linus som ska gratuleras.
Linus, ja, Linus på linjen kommer jag ihåg. Ja. Men det var från någon äldre... tid, tror jag. Ja. Ja, men du, vad trevligt. Och vad är det för andra, det är inga sådana här konstiga dagar i övrigt?
Inte vad jag har tittat efter faktiskt. Jag bara tittat och såg att det var kattens dag den 29.
Sen slutade du läsa helt enkelt. Ja,
det
jag förstår.
För mig den här veckan.
Fira katten, absolut. Och ha det så himla bra. Ja. Vi ses snart.
Ja.
Hej då.
Tack, hej.
Och vi ger oss i kast med Harry Belafonte. Det var länge sedan jag hörde honom. Nu i Scarlet Ribbons.
I peeked in to say good night. Then I heard my child in prayer, and for me some scarlet ribbons for my hair. All the stores were closed and shuttered. All the streets were dark and bare. In our town, no scarlet ribbons, not one ribbon for her hair. Through the night, my heart was aching. Just before the dawn was breaking, I peeked in and on her bed in gay profusion lying there. Lovely ribbons, scarlet ribbons, scarlet ribbons for her hair. If I live scarlet ribbons for her.
Ett återhörande med Harry Belafonte. Det var som sagt var länge sedan jag hörde några låtar med honom. Och den här Scarlet Ribbon tror jag aldrig jag har lyssnat på tidigare. Men den var väldigt melodiös och vacker, tycker jag. Vi ska strax bege oss ut mot Bönan, eller Gråberget som den norra bergsryggen heter där bakom. Men allra först så lyssnar vi på lite reklam.
Reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Platsen är Bönan, när man har bestämt området mellan bergmassivet Gråberget och Havsviken. Det är miljön för berättelsen om fiskarhustrun Anhilda och hennes fascinerande liv som det skildras i boken Hemma vid Gråberget. En fantastisk bok, jag är helt tagen av den. Jag har författaren hos mig här i studion. Han heter Per-Olof Olsson. Välkommen till Seniorradion ska du ha.
Ja, tack så mycket.
Allra först, Per-Olof, vem är du?
Ja, jag är ju inte fiskare trots att jag har skrivit om en fiskarhustru och jag är inte född på Bönan, men jag är hortonom, har intresse för naturvetenskap och jag har varit ägare till ett trädgårdsföretag här i Hagaström som heter Sörby Handelsträdgård.
Hortonom, det får du nog förklara för lyssnarna. Vad betyder det?
Ja, många vet vad en agronom är och en hortonom är då motsvarande fast med trädgårdsinriktning kan man säga. Så att lite specialisering på trädgård.
Okej. Okay. Och sen det här du sa, du är ju inte fiskarfamilj eller sådär, men på något sätt så hittar du banden ut till Bönan. Berätta, vad har du för anknytning dit?
Ja, det började när mina föräldrar skulle köpa en sommarstuga. Och så gick de där på Gråbergsvägen och tittade på den här lilla stugan. Och jag minns att min pappa, han sa det en gång där att ja, den är inte så stor förstås. Och så fick vi höra då att jo, men här har ändå bott en fiskarfamilj och de hade 12 barn som växte upp här. Och det var innan de byggde ut med sovrum och hall, så det var bara kök och kammare då. Så det där var
så
ju lite...
Sluta gnäll om att det är trångt där.
Ja, precis. Han blev lite skamsen, min pappa, då när han... Jag tänkte att det ska väl räcka till våran lilla familj som sommarstuga då. Och så blev det. Så därför kom vi till den här stugan som fiskarhustrun Anhilda hade skött hushållet och verksamheten i sen den byggdes. Ja. Och det här var ju då 70 år senare.
När var detta som ni kom dit?
Ja, 1972 var det som vi kom dit. Ja. Så att det är ju gott och väl 50 år sedan nu. Ja. Och sen har jag då varit nyfiken egentligen och försökt att fånga upp lite information här och där om det här under den här tiden. Och min mamma har också samlat tidningsurklipp om bönan och Gråberget när hon har kunnat. Och, ja. Så det har jag haft glädje av också.
När föddes idén om att det här måste bli en bok?
Egentligen så var det så att Gästriklands kulturhistoriska förening ger ut en årsbok. Och jag hade skrivit en artikel om vårt företag där. Och så tyckte redaktören då, Barbro Solbe, att jag kunde bidra med någonting mer. Och då hade jag liksom den här tanken i bakgrunden att det skulle vara roligt att skriva om någonting. Men när jag lämnade in det så tyckte hon att det var alldeles för långt för årsboken som ett avsnitt. Så då kom vi fram till att det måste få bli en egen bok istället.
Ja. Det är ju en massiv bok. Det är även närmare 300 sidor, va? Eller 250?
Ja, 280.
Ja, och med fantastiska bilder, jag måste få säga det. Det kan vi inte beskriva för lyssnarna, men det är alltså svartvita bilder som du har samlat på dig under de här åren ute.
Ja, precis. Det är ju den andra delen av det som var incitamentet att skriva boken egentligen. Att grannen som bodde i Ann Hildas sons stuga bredvid visade deras familjealbum en gång. Och jag blev också så fascinerad av de här bilderna. För de är tagna i vardagen på något sätt. Så att man ser inte någon som tittar in i kameran eller någonting. Utan de håller på med sitt. Och fotografen har stått utanför och tagit de här bilderna. Och vad vi har kunnat gissa oss till, jag och då den delen av släkten som är Ann Hildas barnbarns barn nu då. Jag har kommit fram till att det är Ann Hildas son Arnes Sjölin då som har tagit de här bilderna. Det tror vi i alla fall.
Det är ju svartvita bilder, nästan bara. Men det är några, en del färgbilder eller färglagda bilder i efterhand. Jag vet inte hur.
Några är ju sådana handkolorerade som de säger.
Just det. Men som sagt, Ann Hilde, när föddes idén att det var hon som du skulle liksom ha som huvudperson? Nu ska jag säga att det här handlar inte bara om Ann Hilde, den här boken, utan den här går ut mycket. Men hon finns ju där någonstans som, vad ska vi säga?
Sammanhållande länk.
Sammanhållande,
kanske.
Precis. Ja. Så ja.
Jo, det hade också en speciell bakgrund, för det var ordföranden i kulturhistoriska föreningen här, Carl Magnus Gagge, han tyckte att det finns ju ingenting egentligen heltäckande skrivet om bönan som har varit en sån stor och central ort i Gävles verksamhetsliv, eller vad säger man, arbetsliv. Så att han vill gärna ha med en del andra delar av livet i bönan. Ja. Och på det viset så kom också rubriken att ändras till Ann Hildas värld lite grann. Va?
Just det. Vi kanske ska beskriva det här lite närmare. Det här, hennes hus, eller där den familjen växte upp, det är alltså de här som ligger alldeles nedanför branten, kan vi säga, vid Gråberget, va?
Just det.
Hur många kåkar kan det handla om?
Ja, jag tror det är 6 eller 7 gårdar ursprungligen där.
Ja.
Och egentligen så var de här ju släkt med varann allihopa. Ann Hilda var uppvuxen i en av dem, och där bodde hennes bror. Och sen mellan de två så bodde systern Mia, Axel Nordin, var hon gift med. Och sen var det flera släktingar som hade gårdarna intill. Men det var ju rätt mycket liv och rörelse alltså.
Då fanns det inte så mycket i övriga bönan då? Det var inte så mycket bebyggelse där då, eller?
Ja, det var det nog. Den nästa bebyggelsen var i bönan eller på bönan närmare stan, kan man säga. Det här landremsan under Gråberget har ju vuxit upp rätt sent ur havet genom landhöjningen.
Ja.
Så det var bara en liten stig under berget mellan de här gårdarna från början.
Ann Hilda då, som var befann vi oss då tidsmässigt när du började skriva på det här?
Ja, du menar när jag började skriva? Ja, Jag har nog gjort lite anteckningar under åren, men det är 2 år sedan jag körde igång ordentligt med att börja sammanställa allt och läsa artiklar och har rest lite grann i Riksarkivets olika lokaler och så.
Fantastiskt, denna bok, jag trodde det var ett 10-årsprojekt minst. Men du, vi ska gå vidare. Först en sak där, du skriver påbönan. Ja. Det heter alltså så.
Ja, vi diskuterade det. Jag som var utböling, jag brukade inte säga så. Men jag kollade med fiskarna och man säger det. Man har alltid sagt påbönan. Man har också alltid sagt på utvalnes.
Mm.
Men det är väl vi Gävlebor då som har lite en annan
inställning. Ja, men vi säger ju på Brynäs.
Ja, det gör vi.
Ja.
Ja, vi har inte riktigt hittat systematiken i det där.
I på, men, jag förstår. Ja. På är ju annars man tänker sig att då är ju på ny eller någonting sånt där. Men,
Ja, men det är någonting man kan diskutera.
Absolut. Du beskriver då det här, Anhilda, hennes barn och hennes familj.
Mm.
En lång period då så är de bosatta ute på Äggegrund.
Ja, precis. Det gjorde fiskarna ofta. De hade sitt sommarfiske där ute på Äggegrund i den här familjen, men sen fanns det ju också andra fiskelägen. Vi ska väl säga att Anhilda föddes 1877 och det var egentligen i en brytningstid för fisket. För att ända fram till dess så hade Gävles fiskare arbetat sommartid uppe efter kusten på de här Gävlebohamnarna som finns. Jag tror det är 85 olika fiskelägen efter kusten ända upp i Ångermanland som befolkades av borgarfamiljer ifrån Gävle. Så, och de kallades för fiskare och borgare. Och det var Anhildas far också, och farfar och farfars far. De bodde vid de här lillåarna i stan och hade sitt sommarfiske långt bort. Och reste med stora båtar. Vi kanske kan komma in på det också. Men för att svara på frågan om Äggegrund så avtog det här fjärrfisket efter nästan 500 år så blev det dels ont om fisk, dels så byggdes järnvägen från västkusten och hit och man fick konkurrens och så.
Det var alltså då, Gävlefiskarna hade någon speciell rättighet då.
Man säger ju så att de hade ensamrätt på fisket efter Norrlandskusten.
Ja.
Nu, det fanns under en kort tid, under Gustav Vasas tid, så hade de ensamrätt på några öar. Men det var inte huvudsaken, utan jag tror huvudsaken var att för att få bedriva handel så måste man vara borgare i en stad. Och ifrån början så var Gävle den enda staden i Norrland.
Så var det.
Och då är vi tillbaka på 1400-talet eller någonting sånt.
Ja.
Men det intressanta är ju då att då var man nästan tvungen att vara Gävlebo för att få fiska fjärrfiske. Mm. För det blev ju stora mängder som de skulle fiska då, salta in och sälja sen när de kom hem på en stor marknad.
Det var ordentliga båtar då som de utrustade och sen drog de iväg på försommaren eller senvåren eller något sånt där. Och sen låg de och fiskade där uppe.
Ja, precis. De här stora båtarna kallas ju haxar. Och det var galeaser som kunde ta väldigt mycket last. De hade med sig ofta ett par, tre familjer med pigor och drängar. Och så hade de ju med sig getter och ibland kanske kor också. Och de hade med sig fiskebåtar som de skulle använda för fisket. Och sen drog de iväg, som du sa. Då kunde de ju inte fiska med de här jättebåtarna. Utan det intressanta är ju egentligen att de båtarna skickade man sen iväg ut på handel i Östersjön.
Okej, okay. De var ju över till Finland och
Polen och runt hela Östersjön så bedrev man handel. Det var ju efter Hansans tid egentligen. Ja. Så att handelsvägar fanns ju. Men de här fiskarna administrerade båtarna. Och jag tror att under de här flera århundradena så växte det upp en vana att bedriva handel som egentligen är grunden till Gävles storhetstid som sjöfartsstad.
Men då var det alltså så att några var ute med de här större båtarna då och åkte till Finland och Polen och handlade och så vidare. Mm. Sen var några andra hemma och fiskade då under tiden.
Ja, familjerna var hemma och fiskade och så hade de säkert skeppare som skötte resorna, handelsresorna. Okay.
Ja. En fråga där bara. Den här fisken då som man drog upp i början på sommaren, då skulle man ju spara den. Hur gjorde man det?
Det var ju ursprungligen holländarna som kom på det här med att man kunde salta in fisken. De byggde själva sina tunnor och hade med sig salt på de här stora haxarna upp till fiskelägena. Och så saltade man sillen, eller strömmingen i det här fallet, och vart efter. Och det var ju en revolution som gjorde att man kunde åka långt och fiska länge och sen komma hem med en stor fångst och sälja på en större marknad. Mm. Och det är ju helt klart att fiskefamiljerna ifrån Gävle försåg stora delar av den svenska befolkningen med nyttig mat under krigen, inte minst. Mm.
Men fisket gick upp och ner, sa du. Att det här avtog så småningom berodde på att det började bli ont om fisk, eller?
Ja, det kan man i alla fall sluta sig till när man läser i olika dokument från den här tiden. Jag läste om en fiskarhustru på 1870-talet som beskrev hur svårt det var att få tag i mat till familjen, även för en fiskare. Och jag tror man kan tänka sig att om det nu var en 5-8 familjer som drev fiske i en sån här fiskehamn upp efter Norrlandskusten. Och så tänker man sig att det fanns 80 sådana ungefär. Så de tog nog rätt bra mycket fisk ur havet. Det finns ju...
Utfiskades alltså, kan man säga det?
Ja, jag tror det är inte tillräckligt dokumenterat för att man ska våga uttala sig tvärsäkert. Mm. Men en av de här nedgångsperioderna var i alla fall andra halvan av 1800-talet. Aha. Och då försvann fjärrfisket helt och hållet.
Lite tröst i dessa tider när vi tittar på hur det är. Det kan finnas upp- och nedgångar för fisketillgången, men, ja. Men du har i slutet av din bok där också någon betraktelse runt det där, att vad som har tillkommit, det är ju de här trålarna som suger upp i.
Det är ju det. Det är ju en otroligt stor förändring. För det var också så en nedgång efter fisket under andra världskriget. Så på 50-talet så var det också besvärligt. Mm. Och då hade man fiskat otroligt mycket. Det fanns 22 båtlag i Bönan, tror jag, och 28 i Utvalnäs. Och bara det gör ju att man tog mycket fisk. Sen har det kommit tillbaka under 70-talet lite grann, men nu då så tar ju de här trålarna oerhörda mängder, alltså mycket mer. Mm. Det var någon som skrev i den här debattserien i Dagens Nyheter förra sommaren att på 4 tråldrag så drar de här trålarna lika mycket som hela kustfisket gör på ett år.
Ja, man har sett de här filmbilderna när de kommer in till Norrsundet och bara vräker ur den här enorma mängden strömming.
The only thing you you can think of is me waiting for you by the window with the brightest red lipstick on my lips, just like Anna waits for her man. How will I learn?
Anhilda gifte sig med sin Mikkel, heter han, va?
Ja, precis. Ja. Lite ovanligt att inte säga Mikael utan Mikkel, men han gick under det namnet.
Och fick en massa barn?
Ja, de det bodde ju på egen
alla
grund.
Alla de här familjerna runt omkring?
Ja, jag räknade till hennes mor hade 42 barnbarn. Hon hade 5 barn och 42 barnbarn.
Och, bra jobbat, så
ja, ja. Anhilda träffade ju fyrvaktaren då, Mikkel, ute på Äggegrund runt 1900. Och 1907 så skulle de få sitt 7:e barn. Om jag ska berätta den historien så var vintern svår det där året och hon var lite orolig att föda barnet ute på Äggegrund. Så att hon bestämde sig helt enkelt för att gå in till fastlandet. Förhållandena var sådana så det gick inget bra att åka spark eller någonting sånt. Utan hon fick gå. Och hon berättade själv att det tog 7 timmar. Och när hon kom i land, hon hade maken med sig och en gubbe till. Och gubben sa till Mikkel då att nej, men nu ser hon trött ut, kärringen din. Hon sa ingenting själv. Men hon berättade sen att det där var på våren. Och så vet jag att Anton, som han hette, han föddes 22 mars.
7:e barnet där.
Ja, så hon måste ju ha varit i 8:e, 9:e månaden när hon gick där. Ganska tufft faktiskt.
Det var...
De berättar ju också hela tiden hur de rodde in med fisken till hamnbryggan i Gävle. Alltså Mikkel, han jobbade ju skift på fyren, så att den som fiskade för att dryga ut den där ringa lönen som fyrvaktaren hade, det var ju Anhilda. Det var hon som skötte fisket. Och sen rodde hon in till stan. Hon kunde väl segla ibland om det var bra väder, tänker jag. Men det gjorde man.
Ja. Och det var ju, hon fick upp då väldigt tidigt på morgonen för att ta sig in till fiskehamnen där, eller?
Ja, man skulle ju helst vara där tidigt på morgonen för att få de bästa priserna också.
Ja.
Medan intresset var stort så där vid 7-tiden på morgonen, så att det är nästan ofattbart.
Det här med många barn och sånt där, du har en annan iakttagelse där att de här barnen var ju väldigt friska. Det var liten spädbarns- eller småbarnsdödlighet till exempel i de här.
Ja, jag har ju släktingar från jordbruken vid den här tiden och från arbetarkvarteren i Brynäs och så. Och det var ju många som strök med där. Men här överlevde alla. Först och främst så hade ju de 5 syskonen, Anhilda och hennes 4 syskon, de blev ju gamla alla och bodde nära varann och var tillsammans. Och i princip alla de här 42 barnen, jag tror det var någon som omkom i en sjukdom, men annars, de var friska. De hade ju näringsriktig mat naturligtvis. De var ute och rörde sig.
Ja.
En av sonhustrorna har berättat hur det första hon upptäckte när hon kom till Gråberget var hur ungskocken brukade springa på vägen där, komma springande. De lekte väl och var ute på sjön. Och man kan ju också berätta det att det var ju inte bara Anhildas barn som trivdes hos Anhilda, utan alla de här kusinerna trivdes också bäst hos henne.
Jaha.
Och det säger ju någonting om personen.
Och det var den här lilla stugan då, ja. Där alla...
den minsta av de alla stugorna.
Så. Ja. Hör du, det här skulle vi kunna hålla på och prata om hur länge som helst, tror jag. Okej, det var en hälsosam miljö, men det var ju en farlig miljö också. Det var en hel del som strök med i olika drunkningar och sådär.
Ja.
De kunde aldrig simma, eller få av dem kunde simma. Det var lite märkligt.
De flesta kunde inte det. Anhildas svåger, han omkom på ett sent stadium i på 1970-talet. Han var en duktig simmare, men det var ju ändå farligt med näten naturligtvis. Ja. Att man kunde på något sätt haka i och dras med. Och det var båtar som sprang läck. Och det var stormar.
Ja.
Den gamle fiskaren Lasse Berglund berättade för mig om en händelse i början på 1800-talet när en hel sån här hacksfartyg gick under med tre familjer på en storm på vägen hem. Det var havet som tog de liv som skulle skördas helt enkelt.
Efterhand så förändras den här fisketillvaron då. Det kom in att de började jobba med fyrvaktare, de jobbade med tull och en hel del sådana här andra uppgifter i. Men det var ju inte heller ofarligt att ge sig ut och lotsbåtar eller med en lotsbåt.
De hade det inte så lätt i början på 1800-talet. För det första så fick de inte båten av lotsverket, utan de fick själva bygga sin båt.
Ja. Och så ro ut då i princip.
Så seglade de väl då med en lite större båt. Men de fick ligga ute en vecka i taget och det var fuktigt. Och det var så trångt i båten så de kunde inte byta kläder där inne, utan de var tvungna att gå ut och byta kläder. Det finns en berättelse från när lotsstationen låg på Limön. På vintrarna då så var de så blöta när de kom hem. Många gånger, men de tog inte in kläderna utan de ställde dem så de var stelfrusna overallerna utanför. För det var skönare att stiga ner i en stelfrusen overall än att kliva ner i en fuktig blöt som hade tinat inne i värmen.
Som sagt, Per-Olof, vi kunde sitta här länge och prata om det här. Jag hade massor med, jag skulle vilja träffa dig ytterligare någon gång. Då kan vi fortsätta att prata om det här med till exempel Gråberget där ute, den här försvarsanläggningen då. Jag frågade dig, kan man gå ner och se hur det ser ut där? Men det kan man alltså inte.
Nej, i Furuvik finns ju en sån museianläggning. Och också högre upp efter Norrlandskusten så finns en öppen anläggning. Man gjorde ju flera såna här.
Ja.
Men de stängdes alla slutet på 90-talet var det nog. När man ansåg att krigen hade bytt skepnad och skulle inte vara bekänt av den här typen av försvar.
Mm.
Men Gråberget var ju byggt för att husera 400 personer i taget med sjukvård och logement och allting.
Det var alltså då på 30-40-talet som det här byggdes?
Ännu lite senare faktiskt. Det blev inte färdigt förrän i slutet på 50-talet.
Men nu och nu kanske vi får bruk för det igen, vad vet man?
Ja.
I dessa tider. Hör du, som sagt, det här skulle kunna fortsätta, vi skulle kunna prata om dina naturbetraktelser utifrån öarna där ute. Jag tycker det är fantastiskt trevligt. En slutlig fråga i det här jobbet. Är det någonting sådär som du har blivit väldigt överraskad över?
Två saker har överraskat. Anhildas godmodiga inställning efter ett så hårt liv, så kunde hon säga på sin 80-årsdag, så uttalade hon att det är rent märkvärdigt så roligt allting har varit. Det är det ena som jag tycker har överraskat. Det andra är egentligen vilken stor betydelse fisket har haft för Gävles utveckling.
Aha.
Att egentligen är både handelshusen och sjöfarten en spin-off ifrån de här fjärrfiskeresorna som har dominerat i nästan 500 år.
Och en stor del av befolkningen här var ju fiskare.
Av borgerskapet i stan var 2/3 fiskare.
Aha.
Sen fanns det skeppare och handelsmän och ståndspersoner och någon femte grupp. Men alltså fiskarna dominerade helt.
Mycket om detta finns att läsa i boken Hemma vid Gråberget. Per-Olof Olsson är författaren till detta. Har du någon ny bok på gång? Eller?
Nej, inte än. Jag behöver hämta mig lite grann.
Den här boken, den finns i bokhandeln att få tag på?
Det gör den. Hos nätbokhandlarna och på bokhandlarna i Nian. Och den finns även att köpa hos Sture Nordin i hans butik vid Gråberget.
Just det,
han öppnar sin lilla på torsdagarna.
Så är det. Hemma vid Gråberget om fiskarhustrun Anhilda och hennes värld. väldigt trevligt att du kom hit, Per-Olof. Jag hoppas att hitta något nytt tillfälle där du kan berätta vidare om det här. Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Och därmed så säger vi hej då till bönan för den här gången. Vi ska ha lite musik med Leonard Cohen innan vår återkommande krönikör Åke Sahlin tar vid.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Jag heter Åke Sahlin. Kära lyssnare,
Jag måste berätta för dig om min skrivarcirkel. Jag har varit med där under en period. Vi träffas och läser för varandra våra alster. Det är olika teman varje gång. Den senaste gången vi träffades blev temat det jag vill bli ihågkommen för. Jag brottades rätt länge med den frågeställningen. Vad har jag gjort i livet som är värt att uppmärksammas? Det första som dök upp var förstås mina barn. Vem vill inte bli ihågkommen för vad man har gjort för sina barn? Men det kändes för simpelt på något vis. Alla som har fött och uppfostrat sina barn blir förstås ihågkomna för det. Jag valde istället att berätta om en period i min lärargärning som kom att prägla mig rätt så mycket. Det handlade om när jag fick möjlighet att ta hand om stökiga killar på högstadiet, vilket passade mig väldigt bra. När jag idag stöter ihop med någon av dessa killar i 40-årsåldern på stan blir det nästan alltid ett kärt återseende och erkännande från dem. Det vill jag bli ihågkommen för. När jag satt och skrev om denna yrkeserfarenhet kändes det som om jag höll tal på min egen begravning. Vad tänker du på, kära lyssnare? Vad vill du bli ihågkommen för? Har du gjort något fint som passar bra att berätta på din minnesstund? Vi har ju alla varit med om både det ena och det andra. Vissa saker kanske inte alls är något man vill bli ihågkommen för, medan annat kan vara fint att det förs vidare. De flesta av oss är ju ingen Nelson Mandela eller Olof Palme som ju kommer att finnas med i århundraden framöver medan vi sakta glöms bort. Tankar dök då upp medan jag skrev min text. Jag kanske har någonting kvar att göra som är större än någonting hittills. Ännu har inte något sånt dykt upp, men man vet aldrig. Det kan man ju önska att det dyker upp någonting som innebär att jag kommer att bli ihågkommen långt efter min bortgång. Man kan ju alltid önska. Det har jag förstås tänkt en hel del omkring. Att komma med ett bidrag som löser klimatsituationen vore ju inte så dumt till exempel. Att verka för att alla knäppa, psykopatiska, egenkära världsledare försvinner och inga flera sådana dyker upp igen vore någonting annat. Men vi får förmodligen vara tacksamma för om det är någonting överhuvudtaget som finns kvar hos vänner och bekanta när vi en gång seglar vidare. När någon gammal vän hör av sig och påminner om något fint som hände för 50 år sedan blir jag väldigt glad och tillfredsställd. Jag försöker själv kontakta de gamla vännerna som jag inte sett på väldigt lång tid. Sånt tror jag vi gamlingar ska göra mycket mera. Snart finns vi inte, och vad ska de levande då minnas oss för? Så min passning till dig blir: sätt dig ner i lugn och ro och fundera över hela ditt liv. Vad är det du vill lyfta fram som något riktigt speciellt som du vill bli ihågkommen för?
Tack för det, Åke Sahlin, veckans krönikör. Innan här så lyssnade vi alltså på Leonard Cohen, Halleluja. Vi ska ha lite mer musik innan vi tar in vår nästa gäst. Det blir Bloodline med Adama Janlo.
Thank God for your soul. Thank God for your spirit. It keeps me strong. I know I can feel it, even though you are gone. I imagine you cheering, so I'll keep going on to the words you kept singing. Yourself embrace. such a happy place. That's what I call profound. I got you in my palm. That's what makes me great. What makes me brave? Thank God for your soul. Thank God for your grace. You give me hope when I'm in a strange place. When I think of her hands, they were you every room. How did you do it? Or did you leave all so soon? Always were her controls, her a piece of art. She won't go down in history. Oh, but she's among the stars. I got you in my bloodline. That's what makes me brave.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag, hör av dig till oss.
Vaktombyte i studion. En ny gäst har kommit in här. Hon heter Agneta Brolin och representerar tidningen Kvällsstunden. Just. Vi får börja i en annan ända, Agneta. Vem är du? Vad har du gjort i... Du har ett Gävle förflutet.
Jag har ett Gävle förflutet och jag bor fortfarande i Gävle. Ja, så jag är kvar i stan, men kommer ifrån Årsunda. Så jag har gått i skola i Sandviken och sen flyttat till Gävle.
Mm. Och du har jobbat med journalistik i stor del av ditt vuxna liv.
Ja, största delen av mitt liv får man nog säga. Jag kom till Gästriklands tidning som var en endagstidning här i Gästrikland i många, många år. Jag kom dit slutet av 80-talet var det nog. Och var där i några år innan jag flyttade till Dalarna och jobbade på motsvarande tidning där som heter Dalabygden. Som är en tidning för landsbygden i Dalarna. Och sen kom jag tillbaka till Gävle och gjorde ytterligare några år på Gästriklands tidning. Tills den gick i graven hösten 2019.
Du höll till ute på Vävan då?
Ja, där satt vi sista åren. Och när jag började så satt vi mitt i stan på Skeppagatan. Hade vi redaktion då.
Okej. Gästriklands tidning försvann också, sa du.
Och så. Ja, tyvärr så gjorde den det.
Och då blev det några år när du, som du sa, hoppar runt lite grann.
Ja, jag har provat på alla media här i Gävle. Jag gick ifrån, strax efter att Gästriklands tidning lades ner så fick jag ett jobb på SVT här i Gävle. Jag jobbade som nyhetsreporter och därifrån gick jag till P4 och jobbade som reporter där också. Och sen de sista åren här har jag jobbat på Gävle Dagblad och Arbetarbladet. Mm.
Jag kommer ihåg, vi hade någon tid gemensamt på Arbetarbladet.
Ja, precis.
Men nu då, anledningen till att du är här, det stavas kvällsstunden.
Ja.
Hur uppstod detta för dig?
Ja, jag har en tidigare kollega som äger och driver Kvällstunden som är en gammal tidning. Den startades 1938 och är en politiskt och religiöst obunden tidning. Namnet till trots. Jag brukar få frågan om jag har börjat på en kyrklig tidning, men så är det alltså inte. Utan Kvällstunden, namnet kommer av att Anton Olsson som startade tidningen för många år sedan ville att läsarna skulle få en stunds avkopplande läsning på Kvällstunden.
Vad visste du om den här tidningen? Du började där i våras någon gång, va?
Ja, jag kom dit i april. Inte jättemycket. Jag har ju, eftersom det är en tidigare kollega som driver den, så har jag ju naturligtvis sett den och jag vet på ett visste på ett ungefär vad det handlar om. Men ja, nu har jag varit där sedan i april och jag känner mig fortfarande ny på jobbet. Vi har ju prenumeranter som har läst tidningen i 40, 50, 60 år och det är väldigt aktiva läsare vi har. De hör av sig ofta.
Ja, vi ska komma in lite grann på det, läsekretsen där också. Det är alltså över 80 år den här tidningen har funnits. Mm. Det är ju få sådana här tidningar som... Finns det något annat exempel på någon sån här tidning som bara kommer ut och kommer ut?
Jag vet inte. Jag tänker det finns något som heter Smålänningens jul. Som är ju en äldre tidning. Men om den bara kommer till jul, det törs inte jag säga.
Det låter så.
Ja,
det låter så.
Och sen vet inte jag hur det är med våra vanliga veckotidningar. Alltså,
det kan finnas.
Det kan finnas några som är äldre. Den här har ju lite annat format än de vanliga
veckotidningarna. Berätta nu, för de yngre läsarna vet nog ganska lite om Kvällstunden. Vad är det för tidning?
Ja, vi brukar säga att man måste bli torr bakom öronen innan man förstår vad Kvällstunden är. Brukar vi säga lite skämtsamt. För ja, vi har en lite äldre läsekrets. Och tidningen vill, som jag sa, vill ge förströelseläsning och underhållning och kanske lite bildning om vi har tur. Så vi har skribenter runt om i hela landet som skriver för tidningen. Och det är ju, innehållet är mycket historiskt material. Vi har personporträtt, vi har inte så mycket, vad ska jag säga, lokaljournalistik som jag brinner för annars. Men det förekommer också i form av berättelser, unika berättelser som inte presenteras någon annanstans än i Kvällstunden.
Vad finns era läsare?
Över hela landet.
Ja.
Över hela landet. Och om jag inte missminner, jag tror att det var i mitten på 80-talet så var också Kvällstunden största svenska tidningen i USA. Mm. För att den spreds i svenskbygderna.
Och man kan väl nästan säga så här, en gång prenumerant, sen fortsätter du att vara prenumerant.
Ja, men det är mycket så. Som jag sa, så många av våra prenumeranter har läst i decennier och fortsätter läsa. Vi har också en fantastisk kundtjänst som jobbar och månar om de som ringer in och har funderingar kring tidningen. Och det är inte ovanligt att vi har 100-åringar som till slut ringer och är ledsna för att de måste säga upp tidningen för att de klarar helt enkelt inte att läsa längre. Det är ganska häftigt.
Ja. Men sådana andra tidningsägare eller tidningsredaktörer skulle ju jubla om de hade en sån läskhets,
va?
Är det en fördom att jag tror att den här är mer glesbygdsspridd än... Eller
jag törs inte säga det riktigt. Jag tror att den är ganska väl spridd över hela landet och både stad och landsbygd. Om jag ser till de skribenter vi har, så vi har ju några förstås, höll jag på att säga, i Stockholm som skriver om det mesta, men sen har vi också spridda över landet och de skriver landsbygdsrelaterat en del. Och det tror jag mer beror på att det är det historiska materialet. Alltså jag tänker bondesamhället och industriutveckling. Och där kommer man in i städerna.
Jag har inte den sista. Jag har hunnit komma ut ytterligare ett exemplar av Kvällstunden. Den kommer alltså en gång i veckan och skickas ut till hushållen då.
Ja.
Och vem bestämmer, är det du som bestämmer inriktningen och innehållet helt enkelt?
Ja, inriktningen ligger ju i grunden kan vi säga. Men sen är det jag som tillsammans med redaktionen bestämmer vad som ska in varje vecka.
Ja.
Och då handlar det ju om att hitta en balans förstås mellan svenskt material och material om utlandet. Inte från utlandet, men om utlandet och... Att det är så varierade ämnen som möjligt också som finns med varje vecka.
Ja, jag sitter och bläddrar i den här tidningen här. Finns då bland annat ett reportage om Kamanorglarna. Vi kommer ihåg dem ner från Norduppland. Finns det
Och Årsunda.
Jajamän. Och sen den hippaste vignetten i svensk tv-historia. Det handlar om Erik Bergsten, kommer ni ihåg det? Teknisk redaktör eller någonting sånt där heter han eller kallades han, va? Magasin heter programmet.
Just det, och vignetten var ju den här med kugghjulen som snurrade runt.
Ja,
det är en ganska typisk artikel för Kvällstunden skulle jag säga.
Ja. Det är frilansreportrar som finns runt om
i landet, Sverige. Precis. En hel del journalister som har skrivklådan kvar, men också skrivsugna med skarp penna.
Absolut. Några sådana här grejer, de här serierna tycker jag är helt fantastiska. Filip och Kaspersson, som också då bara rullar på. Ja, svartvitt naturligtvis. Men i övrigt så har ni lite moderna framtoning också i Mitt i maten till exempel med Ulla Mossegård. Vad var det hon hade den här veckan? Sandefjordsås.
Det är gött det.
Det är jättefint. Ja. Lite sånt här vardagligt och sen lite pyssel naturligtvis. Kryss och sudoku har kommit in.
Ja, det är ju just det här att det ska ge en stunds förströelse och avkoppling.
Och sen såg jag till min förfäran höll jag på att säga att man kan prenumerera digitalt också.
Ja, det kan man. Vi har ingen e-tidning i den bemärkelsen utan det är då får man läsa på PDF.
Okej.
Men det finns ju de som väljer det också för den är lite billigare och du kan spara upplagorna själv då i din dator och läsa när du vill och tycker.
Det låter någonting. Den här kontakten med läsarna, har du hunnit bygga upp dina läsarkontakter under den här rätt korta tiden du har varit
där? Ja, jag har varit där ganska kort. Ja, vi har ju en del återkommande och vi har ett uppslag som vi kallar brev från läsarna, som man kan beskriva som en insändarsida, men som kanske är mer blandad än vad en vanlig insändarsida är. Inte så mycket politik, utan här pratar läsarna med varann och frågar efter recept och gamla låttexter, och man höjer fingret om klimatarbetet och tramset på tv och dunkan i radion. Och fantastiskt faktiskt. Ja. Väldigt uppskattade sidor.
Jag förstår. Är det några speciella kontakter så där som du kommer ihåg?
Ja, vi har en kille, säger jag. Jag har ingen aning om hur gammal den mannen är, men han skriver varje vecka en haiku till oss. Där han liksom sammanfattar världsläget och så.
En sån här liten treradig.
Jajamän.
Ja. Mm. Okej.
Så det är en av dem. Ja, det är många. Ja. Det är många som sagt, det är många läsare som hör av sig med tips och hejarop och kritik ibland naturligtvis.
Ja. Jag frågar inte, hur många läsare har ni?
Vi har ungefär 30 000 prenumeranter. Så läsare törs jag inte säga. Någon sa 90 000.
90-100 000.
Ja, för att det är en sån här tidning som man lämnar över till grannen och man delar på den.
Ja. Och det är av den läsekretsen då du får tips om vad ni ska skriva och sådär också.
Ja, absolut.
Då. Ja.
Och skribenterna själva då har ju också tips. Eftersom de är ganska många och spridda över landet och har olika intresseområden. Så det bidrar ju till variationen.
Ja, men de har inget anställningskontrakt med er på något sätt.
Nej,
utan de är helt,
utan det är frilansare. Ja.
Ja. Du, jag måste fråga, vad finns det för utvecklingsplan? Har du hunnit forma någonting? Jag kan tänka mig att det här måste ske med en viss varsamhet.
Absolut.
Va?
Förändringar sker naturligtvis hela tiden. Men det här är ingen tidning som man gör en stor förändring av från ena veckan till den andra. Som man kan göra med planerade layoutförändringar och så. Utan vi förändrar väldigt försiktigt i tidningen. För vi är väldigt noga med att våra läsare känner igen tidningen varje vecka.
Ja.
Okay. Så de som är van med mer moderna tidningar skulle nog säga att den är gammaldags. Och det är den. Men den är också unik för att den är det.
Ja, fantastiskt att den lever vidare. Så jag blir så förvånad när den helt plötsligt damp ner i min brevlåda. Och så frågade jag dig då, hur väljer du ut vilka du skickar till? Det var åldern, sa du.
Ja, jag sa ju det, att man behöver bli torr bakom öronen. Ja, eftersom den inte finns som lösnummer så är det ju så vi marknadsför oss, att vi skickar ut den till personer som vi hoppas och tror kan bli prenumeranter så småningom.
Okej. Okay. Vad trevligt, Agneta, att du ville titta över till oss. Och varmt lycka till med fortsättningen. Den ska leva i ytterligare 80 år. Säkert.
Det ska den definitivt göra. Ja. Absolut.
Men du pendlar mellan där. Du bor kvar?
Ja, jag bor kvar i Gävle och åker några dagar i veckan till Västerås.
Ja, okej. Då får jag väl bara säga att kör försiktigt när du beger dig ner dit. Och så tack för att du hittade hit.
Tack ska du ha. Tack.
Och vi fortsätter med någonting vi kallar artister vi minns.
Gitte Henning, den danska schlagersångerskan, började sin karriär på 50-talet men slog igenom på allvar först under decenniet därpå. Men redan som 8-åring uppträdde hon med sin pappa Otto Henning, så när hennes genombrott kom så hade hon redan många års scenvana bakom sig. Som barnstjärna framträdde hon flitigt både på scen och i radio och tv. I slutet av 50-talet började hon, som flera andra skandinaviska artister, spela in skivor i dåvarande Västtyskland. Och där blev hon så småningom riktigt stor. Och i Sverige växte hennes popularitet också, och då med skivor som Kom ner på jorden igen, Man bör veta hur man ska säga nej och We're gonna go fishing. 1973 representerade hon Västtyskland i Eurovision Song Contest med låten Junger Tag som slutade på en åttonde plats. Genom sina många Europaturnéer och inte minst genom sina olika äktenskap så blev hon väldigt språkkunnig, och förutom sitt modersmål danska så pratar hon flytande tyska, svenska, finska, engelska och holländska. Från 2004 och några år framöver så turnerade hon med Siw Malmkvist och Wenche Myhre. Hennes låt från 60-talet Ta med u och fisk, Kom med ut och fiska, spelar för övrigt en central roll i den senaste filmen om Jönssonligan. Och det har gjort att just den låten har hamnat på Spotifys lista över 50 mest spelade låtarna. Ja, ibland tar historien krokiga vägar. Förutom slagen har hon också nosat på jazzen, som hon kom i kontakt med via sin första make, den kände jazzbasisten Nils Henning Ørsted Pedersen. Gitte Henning fyller i år 75 år men är fortfarande aktiv, bland annat i danska upplagan av Let's Dance och i flera andra underhållningsprogram. Sedan ett antal år är hon bosatt i Berlin men har länge haft planer på att göra en insats för äldre människor. Här hör vi henne i Ta med ur och fisk från 1962. Den är i sin tur en countrylåt från 1950 som först spelades in av Pee Wee King.
Mr. Luke och helt i fisk satt så fri i nuer. Si farväl till bå och disk att den lång och stor. Smid det av och på vi startar på en fisk. Ta ut och fang lyckan, ta med ut och fisk. Träck en gammel sweater på och lad bara skægge stå. Det är en god idé att starte på. Penge ud til biler skal penge, penge, penge. Nye kjoler, pelser, hat, julen var længe. Prøv at glemme det, prøv at starte på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægge stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt mad i kogen og tag med ud og fisk. Så spændes ben, siger man grimme gloser. Gør det ikke, prøv at starte på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægge stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt maden på krogen og tag med ud og fisk.
Ljuva ungdomstid, jag kommer ihåg Gitte Henning, var vansinnigt söt, vill jag minnas, då någon gång tidigt 60-talet eller vad det var. Vi ska strax ägna oss åt ett helt annat musikslag, men det här var alltså Gitte Henning och vi ja, det var min tekniker här påminner mig om, det är Mats Åhnvall som har ställt samman de här små artister vi minns, otroligt intressanta små klipp i tillvaron som man sätter igång en massa minnen och så vidare. Men nu kastar vi oss raskt över veckans blues, och den här gången har den norsk anknytning.
Idag ska vi till Norge och vi ska hylla en person som betytt ofantligt mycket för norsk blues. Det är Morten Åmlid, gitarrist och eftertraktad bandmusiker i vårt västra grannland. 2023 skulle hans band Spoonful of Blues ha release-spelning i Oslo för sitt nya album Songs from Notodden Norway. Morten, som var bandets motor, hade skrivit alla låtarna tillsammans med sin barndomsvän Jostein Forsberg. Spelningen blev dock inställd på grund av att Morten avled dagen innan konserten skulle ha ägt rum. Vi ska idag, 2 dagar efter årsdagen av hans död, lyssna på gitarristen Morten Åmlid. Jag har som första låt valt Black Cat Bone, där han ackompanjerar Rita Engedalen på akustisk gitarr från plattan Sun Will Come från 2022. Låten är skriven av den amerikanska bluesångerskan Jessie May Hemphill.
My baby got a black cat bone. I believe to my soul. My baby got a black cat bone. I believe to my soul. My baby got a black cat bone. I feel so good. To my soul.
a black apple.
Morten Omlid var verksam inom det norska blueslivet i över 40 år och verkade som utövande musiker, musiklärare och inspiratör för många unga bluesmusiker. Inte minst i rollen som gitarrinstruktör vid Little Stevens bluesskola som genomförs i samband med Notodders bluesfestival i månadsskiftet juli-augusti varje år. Och han var en drivande kraft i blueslivet i Notodden. Förutom med sina norska kollegor har Morten spelat med flera internationella bluesmusiker som Big Jack Johnson, Bob Margolin, Johnny Guitar Watson, Luciana Red, Charlie Musselwhite och flera andra. Knut Reiersrud har sagt att Morten var Norges bästa gitarrist inom den traditionella bluesen och den blåaste av oss bluesmusiker i Norge. I över 30 år spelade Morten reguljärt med Rita Engedalen och sedan 2003 arbetade han med Rita och med Margit Backen i deras projekt Damer i blues. Morten spelade både elektrisk och akustisk gitarr och vi ska höra honom när han återigen ackompanjerar Rita Engedalen på akustisk gitarr. Den här gången i en bluesklassiker, Richard M. Jones hit Trouble in Mind. Och nu tycker jag att Mortens gitarrspel här påminner en hel del om Lead Belly.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always.
Cause that sun
is gonna shine
in my back door someday.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. Cause that sun is gonna shine on my back door someday. Now all your man's the same, but now I'm old enough to change my name. Lord, that sun gonna shine on my back door someday. I'm gonna lay my head on that lonesome railroad line and let that 219 ease my troubled mind.
Morten har som sagt haft många roller inom den norska bluesen. Och vid årets Notodden festival genomfördes på avslutningsdagen en gratis hyllningskonsert för att hedra Morten och hans bluesgärning. Över 30 artister och grupper ställde upp och hyllade honom. Själv fick jag bara tillfälle att höra Morten live som ackompanjatör åt Damer i blues. Och jag tänkte avsluta dagens bluesavsnitt med en sång med just Damer i blues. Den Morten ackompanjerar på elektrisk gitarr den här gången. Och då blir det lite mera drag. Sången heter Can't No Grave Hold My Body Down. Och som många andra sånger Damer i blues har på sin repertoar är den skriven av en av bluesens stora kvinnliga hjältar. Den här gjordes av Sister Rosetta Tharpe. Och med den säger jag tack för idag och minns Morten Omlid.
It was early one morning, just about the break of day. Two angels came from heaven and rolled the stone away. And then the women came along and found that the sea was gone. They said, "Can no grave, oh, hold my body down. Oh, can no grave, hold my body down." Ooh, yeah. Lord, stand on the land and the sea. I don't want you to blow the trumpet, Gabriel. You get the answer from me. I want you to blow. Blow, blow, Lord Gabriel. 'Cause no grave can hold my body down. Oh, can no grave hold my body down. Can no grave hold my body down? Lord, help me to get up. Get up out of that ground. Oh, can no grave hold my body down? Oh, can no grave hold my body down? Ooh. Oh.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ifrån norsk blues ger vi oss raskt över till aktualiteterna i vår lokala värld här. Eller lokala. Det är väl mycket, vi är väl någonstans mitt i världen, känns det som ibland. Veckans panel har alltså kommit in här. Carl Axel Blad, Kari Littmark, Salin och Per Piscator.
God morgon.
Lite en nykomponerad panel just för den här tillfället. Det är ju så att folk är ute och rör sig och sådär. Då kastar vi om i deltagarlistorna. Välkomna ska ni vara i alla fall. Jag förvarnade er om att jag ville prata om den här lilla broschyren som dök upp i våra brevlådor. Har ni fått hem den förresten?
Ja, men.
Ja.
Ja.
Alla har fått den.
Till och med 2 exemplar.
Och kära.
Ja.
Ja, då kan du ge Karin en, för hon har slarvat bort sin.
Aj, aj.
Min fråga till er. Hur reagerade ni när den kom i brevlådan? Och vad säger du, Karin?
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker vi får så mycket information om hur man ska bete sig och den här klimatkollapsen som är omkring oss och som förnekas av många. Det är ett problem i sig. Men det här, när elen försvinner, vad händer då? Alltså det finns ju mycket frågor man har. Jag tycker inte att det kommer fram så mycket svar i den här broschyren på de stora frågorna.
Nej. Vad är det du efterlyser då? Alltså en ny klimatplan eller hur vi ska förhålla oss till detta?
Ja, det kan man kanske inte ta, utan hur vi hanterar översvämningar och just det här med flyktvägar, alltså evakuering och sånt, det står ingenting om det. Och det är väldigt individualiserat, ta hand om din oro, så här kan du göra med din oro. Ingenting om att, ja men, jag kanske lite grann pratar med andra, men mer av samverkan i grannskapet och hur kan vi hjälpas åt. Jag tycker det är för lite av det.
Okej. Vad säger du, Karl-Axel?
Ja, alltså man var ju förvarnad. Man visste ju att den här broschyren skulle komma, så den kom ju inte som någon stor överraskning precis. Det dunsar ju inte så ofta i brevlådorna nu för tiden, så den där hördes ju när den kom. Ja, men så är det väl.
Ja.
Förr så är det. Tjocka kuvert, men nu är det inte så mycket brevlåda. Men den där kom där. Mm. Och jag ugnade när den kom, ja, det kanske en vecka sedan nu. Och så sen så läste jag igenom den på din uppmaning. Ja, man är en duktig gubbe så.
Ja.
Men och jag tycker väl att i sin enkelhet är rätt så bra. Alltså, det är lite farfars praktiska råd så här. Alltså, inte några stora saker, men utan ja, man görs medveten om det som man väl tidigare i och för sig också var medveten om, men kanske lite aktualiserat. Det är just det här som Karin var inne på. Är det för någonting som är... Alltså jag tycker det som just skrämmer mig är att om det händer någonting, en sån här riktigt buskall vinter, vad gör man då? Vad gör man då? Och det får man ju faktiskt lite råd om. Ja, det är lite så värst mycket mer än att ta på den mössa och en tjock tröja. Så värst mycket mer. Men så värst mycket mer kan man väl kanske inte säga. Men och så sen så talar jag om att man ska skaffa alternativa energikällor, gasolvärmar och sånt där. Och det tror inte jag det blir så många som gör. Och
du har inte gjort det?
Inte än.
Nej.
Nej, men överhuvudtaget så är det väl så att de flesta tar väl emot den där med, jag tror inte med en axelryckning, utan man bläddrar väl lite i den. Och så sen så tänker man den dagen, den sorgen, och så hoppas man att man slipper den.
Vad säger du, Per?
Ja, jag tycker egentligen kommer den i rätt tid. Det är ju så mycket som händer nu. Och det är ju faktiskt så att vi är i en situation där vi har en hybridkrigföring mot oss på många sätt. Det är att man hackar in sig i olika system. Det är att det är väldigt mycket konspirations- och falska teorier, falsk information på internet som man måste försöka förstå sig upp med. Man kapar ju kablar i Östersjön. Men det är saker som pågår hela tiden. Om det är sakta ökande till någonting, det vet jag inte. Men jag tycker man får goda påminnelser. Det är inte nytt. Vi har faktiskt sedan tidigare köpt ett triangakök. Man har ju vatten i källaren. Inte så mycket i och för sig som de påstår. Man får lite tankeställare när man ser tv-bilder från hur det ser ut i Ukraina och på andra ställen. Ja, vad gör man, Karl-Axel, som du säger, vad gör man på vintern när elen försvinner och det inte kommer värme i rummen? Åker man till fjällstugan där man kan elda med ved? Eller vad gör man? Mm. Men det är ju någonting att tänka till på i alla fall, tycker jag.
En tankeställare sådär. Ja. Du är den, Kari, den som är mest tvekande om det här betyder någonting att skicka ut den.
Ja, det var ju så intressant inslag i radion igår hur ukrainarna bedömde den här broschyren när det gäller hanteringen av bajs. Just det här med läckande påsar och stora containrar, och det var inte så genomtänkt det som står i broschyren. Mm. Och de här containrarna med massa bajspåsar kommer att lukta, och var ska man göra av det? Så att, hur mycket är det övriga genomtänkt? Alltså jag tänker mycket på det här med elen och att man ska kunna ha tillgång till dator och mobil och kontakta hit och dit. Det vet vi inte hur det kommer att bli med det.
Nej. Mm.
Men Per, du tipsar ju om en sån här portabel laddare i alla fall.
Ja, ja. Powerbank.
Den finns inte med här, va?
Jo, de står där. Och vevradio, det ska man ju ha. Och en ficklampa som man vevar också.
Aha,
som ger ljus.
Ja.
Ja, det ska man ha. Sen såg vi faktiskt hemma en väldigt bra film igår som visar precis vad den där gula boken pratar om. Som jag tror att den heter Blitz eller Blitzen. Ja. Som är från London 1940.
Ja, men det är en ny film.
Ja. Mycket bra film. Ja, där man får följa allt det här genom en 9-årig pojkes ögon. Mm. Och det är allt du pratar om, Kari, om hur det ser ut i skyddsrummen och hur man hanterar alla de här praktiska sakerna. Mycket, mycket bra film. Mm. Mycket tänkvärd.
Ja,
men sen undrar jag också, var är mitt skyddsrum? Jag skulle vilja ha en karta över skyddsrum. Jag har inte ens hittat det där jag bor.
Men finns det inte en liten guide till det också, va? Att man, du går in någonstans på nätet.
Jag tror man kanske skulle göra det.
Ja. Ja. Där alla skyddsrum ska finnas med. Ja.
Man ska in på MSB:s hemsida, stod det. Ja. Där så ska det finnas.
Just det.
Ja. Men jag har ju svårt att tro att källaren till huset jag bor finns på MSB:s hemsida. Det känns ju lite avlägset, kan man tycka.
Ja. Är det ett skyddsrum då? Alltså, tänk som ett skyddsrum.
Nej, det tror jag inte det. Men alltså, det här huset, jag bor i ett sånt gammalt hus. Så det fanns ju redan under förra kriget, eller på
ja, under första världskriget.
Ja, det är kanske. Ja, riktigt så illa.
Bra, du glömde jag bort vad jag skulle säga. Ja. Jo, jag tänkte säga att det har faktiskt uppstått en ny yrkesverksamhet nu. Att renovera skyddsrum. Mm.
Okej, okay. Jag förstår.
Det har man börjat med. Så det är mera jobb.
Mera jobb, ja, men mera det behöver jobb. Vi i detta samhälle. Ja.
Men jag funderar bara över en grej också. Det är att jag känner till några 19-åringar som gör värnplikten just nu. Och den ena, hon lär sig allting om kemisk krigföring. Mm. Och hur man ska spola av soldaterna om de har blivit träffade av någonting och hanterar det. Så hon sitter i skolbänken mer än att hon är ute och skjuter och lär sig allt om nya kemiska och biologiska och allt vad det är.
Men Kari, det där var också aktuellt på 50-talet när jag gjorde tjänstgöring. Då fick vi springa och spola av oss och oj, det hände saker ute och inspringen och duschar. Och, så att det är inte helt nytt.
Nej, men det kommer nya varianter.
Ja,
så att de får lära sig senaste nytt nu också.
Det låter väl.
Ja, hur skyddar man sig då liksom?
Om hur det kommer vi ska skydda oss. Ja,
ja det står inte så mycket om det.
Nej.
Eller?
Nej.
Så det är en tjock bok om du skulle vilja fram.
Ja, antagligen.
Ja,
vi är lite utlämnade.
Ja. Och till dig känns det lite bortkastat. Du slarvar ju bara bort dem där.
Nej, men jag tycker den här gula boken har fört det lite närmare mig på något sätt.
Ja. Detta i kombination någonstans med rapporterna från Ukraina och sådär, och vittnesmålen och sånt där. Visst gör det så? Hörrni, vi går till någonting, får man säga, muntrare. Kulturkanon.
Fascinerande.
Arbetet pågår. Bland annat Gunilla Kinstad är ju med i den här gruppen.
Ja.
Då, någon gång nästa sommar tror jag ska leverera ett första utkast till hur det här ska se ut. Och då vill jag höra er, vad ni vill tillföra den här gruppen. Ska du börja, Per?
Jag hade väl trevlig lunch igår faktiskt, en måndagslunch. Och där var närvarande väldigt trevligt, tre äldre damer från Gävle. Och som matdiskussion så föreslog jag det här ämnet, kulturkanon. Och det första frågan som dyker upp, det är ju, ja, vem görs den för? Vem ska läsa den egentligen? Vem ska ta intryck av den? För kanon är ju inget nytt. Det finns ju kanon nu. Kanon bildas ju faktiskt på Augustpriset. Med kanon till exempel. Gå på Gävle museum. Beställ en guidad tur bland konsten. Det är en kanon. Så att det finns kanon på olika nivåer. Mm. Och det hade vi en rätt lång diskussion. Jag har en lång lista här. Jag ska inte dra den för låt det gå runt. Jag kan gärna komma in med lite.
Återkomma till din långa lista då. Ert lunchsamtal då, det ledde fram till var ni ense om? Eller fanns det skilda uppfattningar om?
Nej, vi var ense om ganska mycket.
Ja.
Men det är fortfarande en fråga om vem gör man det för?
Ja, och vad är ditt svar, vill jag på säga?
Jag vet inte, därför att det är en politisk fråga.
En politisk fråga?
Ja, det är en politisk fråga. Det är en fråga om svenskhet. Vad är det för någonting? Och det försöker man lösa genom en kulturkanon.
Okej, vi går vidare runt bordet. Kari, vad säger du?
Jag tyckte Per hade en fantastiskt bra definition av alltihopa. Att det är en politisk fråga. Ja. Och att man kan ju inte låsa sig vid att det här och det här är kanon och inte det och det. Alltså vilka innanför, vilka utanför. Så jag ansluter mig till den här diskussionen med damerna. Det lät väldigt klokt.
och dessutom är ju en kanon en levande organism.
Ja.
Det är inget statiskt som står still. Det bygger på hela tiden om man tappar bort och det kommer nytt.
Ja. Tror du tankarna är att den här gruppen bara ska leverera någonting statiskt då? Eller, jag tycker jag har hört att det ska vara just det här levande processen. Men Karl-Axel, har du...
Är det jag som sitter på Kolumbiägg? Men...
Ja, just det.
Ägg ska man väl inte sitta på.
Ditt lunchsamtal igår, vad ledde det fram till?
Ja, det blev ju en god lunch.
Ja.
Men vi pratade inte så mycket om kanon. Jag hade ju uppe det här i den här gruppen för någon månad sedan. Eller några månader sedan kanske. Och då var vi ganska så överens, vi som var här då, att ja, det skadar väl inte. Men det är svårt att se vad ska det nyttja till.
Ja. Mm.
Och jag håller ju också med om att det är väl så att det var den nuvarande regeringen som drev fram detta.
Mm.
Och som sagt, vad ska det här vara bra för? Men som sagt, skadar inte heller. Och alltid sysselsätter det väl några kulturarbetare.
Ja. Mm.
Och den här professorn Trädgård som han heter.
Trädgård, ja.
Och han är väl ett kontroversiellt namn och liksom, han verkar ju bete sig rätt så konstigt. Han säger att nu ska vi inte prata om det, utan det är bara struntsaker ni kommer med. Så vi får väl se vad det blir för någonting av det, men det är väl inte, alltså, är det någonting som kan vara bra med det, så är det väl då att man får en levande diskussion.
Ja.
För det är väl aldrig fel.
Nej.
Sen får vi som sagt se vad det blir.
Men vi har inget svar på det där för vem och varför. Utan det är liksom...
Nej, jag har inte det i alla fall.
Jag tror det ursprungliga var väl att definiera svenskhet.
Ja,
alltså, Sverigedemokraterna med sin svenskhet så kommer, jag tror det var Liberalerna med, okej, då ger vi oss på det här med kanon. Att det ska vara svaret.
Och så var det en intervju med Ebba Busch, som inte ens visste vem Selma Lagerlöf var.
Det är ju väldigt fragmenterat också. Du har en arkitekturkanon, du har en litteraturkanon, du har en konstkanon, du har en matkanon. Och du har en nivå, säga Gävleborgkanon. Hälsinglandskanon, Sverigekanon. Men när man rör sig hit och dit på det här sättet.
Jag kommer att tänka på hur mycket pengar och energi tar det här från den levande kulturen.
Ja, eller är inte det här levande kultur och det här att man får igång det här samtalet?
Jo, ja.
Att det ska ju styras åt ett visst håll hela tiden.
Okay.
Det är ju det. Mm. Så den fria kulturen har ju fått mindre pengar. Går det en massa pengar till det här istället då?
Jag vet inte hur mycket det kostar. Men Per, vi går tillbaka till din lista. Vi hinner titta lite grann på den.
Ja. Ska vi ge några exempel?
Några exempel. Vad vill du ha med på den här kameran?
Nu blir det högt och lågt. Ja. En har jag redan nämnt. Att man beställer en guidning på Länsmuseets konstsamling. Då får man god kanon över svensk konst. En är unik faktiskt här i Gävle. Mm. Sen kan man ju dra på Benny Andersson, alltså allt vad han står för, i musik, ABBA, Sundborn, Larssons, Skeppet Vasa, Skogsdjurgården Stockholm, Skansen Stockholm, Jamtli Östersund, Thielska galleriets samling av fantastisk konst, Prins Eugens Valdemarsudde, både som arkitektur och som innehåll. Nationalmuseet, där har du kanon. Alltså en konstkanon. Judiska museet i Stockholm. Samemuseet i Jokkmokk eller Funäsdalen. Hälsingegårdar, Gävlebocken, Vallonbruken i Uppland. Men det här är ju... Allt detta är kanon på olika sätt.
Okej. Synpunkter på detta? Eller egna instick?
Jag funderar på en man som är från Gävle och har flyttat till Stockholm. Och som härstammar från Somalia och som har gjort en bok och en utställning på museet, Kulturcentrum,
just det,
om sin mormor och hur det var för henne att komma till Öster i Gävle. Med bilder och texter och den här utställningen också då.
Mm.
Och han hittade ju en tavla på museet där det är en liten svart bebis som vita bebisar runt om häller vatten på. Så att han gjorde en stor grej av det. Och det namnet har flugit sin kos för mig, tyvärr.
Ja, tyvärr.
Ja.
Det var en bra grej han gjorde.
Mm. Det är liksom viktigt att ha med. Alltså hur man får ihop Sverige med alla invånare nu.
Ja, just
istället
det.
För att splittra.
Okay. Mm. Jag förstår. Mm. Carl Axel, har du...
Jag vet inte. Alltså jag har väl inte... Jag grubblar inte så mycket på någonting egentligen, om det blir mindre och mindre med åren, men jag har ju inte funderat så mycket på den här kanon. Jag har väl sett mest att, och så förstod jag väl din fråga också, att man författare, vad är det för, och det är det som säger Selma Lagerlöf då, som inte Ebba Busch kände till, så är det väl så jag har en känsla av att det här bestatt. Det liksom när man kom på att vad tusan dagens ungar i skolan, de känner inte ens till de mest kända författarna, de svenska författarna, och det måste vi liksom göra någonting åt, och då så blev det här lite uppblåsta då, som det har blivit ner nu med den här ordföranden. Jag funderar på vad det är för några författare som jag tycker är viktiga svenska författare. Jag har inte någon lång lista på det. Men jag brukar lite då och då läsa om Dr. Glas. Mm. Jag brukar lite då och då läsa om Eivind Jonssons romanen om Olof. Och jag tror inte att det är så särskilt många, det är klart människor i vår ålder, de känner till dem, men unga människor som känner till någon av de där båda giganterna som jag tycker att de är.
Mm.
Ja, nog om vad jag har att säga.
Jag kom på, jag är med lite utkanten av Gävlejuryn som läser Sveriges Radios nominerade romaner varje vår, och även på hösten håller på med lite annat. Men där så nominerade vi Thomas Tidholms Jordlöparens dagbok för 2 år sedan. Den tycker jag är helt fantastisk, just att man ser det utifrån botten, och han tar upp mycket om kulturen också. Mm. Den föreslår jag.
Precis. Jag glömde ju Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta. Det måste ju tillhöra kanon. Men det här med att barnen inte känner till, att barnen inte läser. Ja, men för tillbaka biblioteken i skolorna. Se till att bibliotekarier lyfts till skyarna.
Det kommer till någon lagstiftning om det.
Ja, jag hörde det.
Ja, precis. Men det är ju ett svar.
Ja.
Och deras dåliga lön har ju kommit upp.
Ja, absolut. Mm. Visst. Istället för att satsa pengar på och snacka om kanon så kan man ju ta såna här grundläggande praktiska saker. Va?
Ja. Men det här att vi sitter här och pratar om kanon kostar ju inte så himla mycket.
Nej, det kostar inte. Det är bara kul.
Ja. Yeah. Okej. Okay. Hörrni, jag hade en lång lista på grejer som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Jo, en sak. Jag måste föra in den. Jag har flera sådana här jag är ju sån här petoman och nu har det i flera tillfällen dykt upp det här debatten om dödshjälp igen.
Ja.
Flera länder i Europa har då en form av acceptans för detta. England är på väg, en väldig debatt. Och frågan till er, tror ni det blir en liknande process i Sverige?
Som
att det har ju varit ett tabuämne, va? Det har inte funnits i diskussioner.
I eutanasifrågan, den var uppe när jag läste juridik i Uppsala. Ja, okay. Då var det en levande diskussion faktiskt.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag var på någon sån där debatt med straffrättsprofessorn Agge och filosofiprofessorn Hedenius, som jag inte förstod mycket av, men jag var på den.
Mm. Vad kom du fram till?
Nej, men då, det här var ju 60-talet, då var det ju liksom, ja, det var filosoferna tyckte på ett sätt att dödshjälp kunde man väl tänka sig, men juristerna var fullständigt främmande för det där. Och så har det väl varit den allmänna inställningen här i landet.
Man har inte velat ta i det.
Nej.
Vad säger du?
Ja, det kan ju få tragiska konsekvenser. Jag tänker på en känd kulturpersonlighet i Gävle som led fruktansvärt av cancerbehandlingen och till sist bara tog stenar i fickorna och gick ner i ån. Alltså det kan ju bli att man tar det i egna händer då. Och det kanske inte är lika värdigt som att få hjälp i en sån situation. Så alltså, det är svårbedömt.
Oerhört.
Frågan är mycket aktuell nu med Nobelpriset i litteratur. En av hennes böcker som vi just har läst. Där är ju en kvinna som har bestämt sig för att sluta äta. I ett visst skede.
Mm.
Och det är väldigt hårt skrivet i slutet. Läkarnas ingrepp med tvångsmatning. Och då kommer frågan upp faktiskt. Hur länge ska de hålla på så där? Och inte hålla på. Och det är faktiskt en fråga om dödshjälp också. Eller inte.
Mm.
Så att den frågan är absolut inte borta.
Ja, men jag känner till några exempel där patienten har valt själv att sluta äta och dricka.
Jo.
Och så har man respekterat det.
Ja.
Det förekommer också.
Det var passiv dödshjälp på något sätt.
Ja,
det var något stort reportage i DN igår var det väl, om just någon som salt ihjäl på ett äldreboende.
Ja, just det. Undernäring.
Ja, precis så.
Jaha, inte själv valt.
Nej, inte själv valt.
Oj.
Okej, frågan har på något sätt dykt upp. Hörrni, det är vad vi har hunnit med idag. Och jag kan bara hoppa över då papperstidningarnas död skulle vi fortsätta prata om. Mörker och kyla, hur gör vi vintern kortare? Pedofildomarna efter de här dagisövergreppen, hur hanterar vi detta? Ja, det finns en massa olika frågor. Det får vi ta nästa gång, mina damer och herrar. Tack för att ni kom hit.
Säg tack
till Carl Axel, Kari och Per.
Tack.
Och jag ska nu be att få lyssna till en sång, ett musikstycke som jag har en fin relation till, nämligen Petite Fleur med Chris Barber. Det är min 12-årings vad det var härligt, de första hipparna.
Har du sett? Thank you.
vi tonar väl ner lite grann av Chris Barber, Petit Fleur, även om den föder många fina minnen. Och Sven-Erik har kommit in här och har lite tips om vad som hände i veckan, eller hur?
Det händer massor av saker.
Ja.
Det går lite snabbt igen.
Ett litet urval.
Ja. Imorgon kan man gå och höra på ett föredrag om Gävle på Agnes tid. Det är alltså Ingela Broström på Länsmuseet som håller det föredraget då på Sätra bibliotek. På torsdag är det litteraturtips i juletid och det är ute i Fyren i Råsunder klockan 15. Och på fredag börjar då en bluesweekend på Musikhuset som pågår även lördag. Och på söndag då är det bockinvigning med Peter Jöback på Stortorget och det är klockan 16. Och efter det så kan man gå på adventskonsert i Staffans kyrka. Det är Staffans motettkör och Staffanskören, Marcus Edgar, dirigent, och Andrew Canning heter han på orgel. Och det är klockan 18 i Staffans kyrka. Sen kan man ju lyssna på i Radio Gävle också om man vill.
Absolut.
Och det kan man ju lyssna på det här programmet redan idag klockan.
Ifall man har lite svårt att fatta så kan man lyssna en gång till, ja.
Ja, just det. Och det blir Studio 64 sen klockan 19. Och sen på torsdag kanske timmen. Fredag bjuder Timo Heino på Nostalgitoppen med gamla 10 topplistor. Och på lördag är det Radio Rödlördag heter det, och det är Radio GS, det är klockan 12 och sen är Radio GSK klockan 16-17.30 och så är det då Finska Rocktimmen. Det är väl så, det är lite nattrock också på lördag och på söndag från Stenkaka till Singel.
Detta är ett litet urval av det händer ofantligt mycket. Och väldigt mycket musik och väldigt mycket sång och körer. Och, jag kan tänka mig att till och med Gunny är ganska upptagen nu, eller fullbokad med kören. Eva-kören, så var det. Naturligtvis. Hörrni, vi hinner inte som vanligt. Är det ju så här att jag sätter upp någon musik på slutet som vi ska kunna i lugn och ro låta tona ut. Och jag får aldrig till det där.
Du får aldrig den att tona in en gång.
så blir det. Nej, men ni ska ha alla lyssnare som har hängt med så här långt. Ni kommer ihåg att vi pratade länge om bönan och vid hemmet i Gråb. På Gråberget, i Gråberget, tillsammans med författaren Per-Olof Olsson. Vi fick reda på mer om tidningen Kvällsstunden. Agneta Brolin är ganska ny utnämnd chefredaktör för den här klassiska veckotidningen som alltså kommer ut till ett 100 000-tal läsare runt om i landet. Och Salins krönika, alltid väldigt trevlig att lyssna på. Med mera, blues icke att förglömma. Det var norsk blues den här gången.
Det var
gången.
Norsk blues idag, ja.
Ja, så var det. Tack ska ni ha, Gunny och jag, Sven Johansson och Sven-Erik Lundberg. Tackar för oss och hörs av så småningom. Hej då!